lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till Lukas evangeliets 13:e kapitel och därmed till ett textavsnitt som behandlar sådant i Jesu verksamhet på jorden som inte återges av andra. Och du ska lägga märke till att Jesu undervisning är inte en undervisning till dom, men till omvändelse. Vi läser Lukas kapitel 13, de 5 första verserna. Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sade han: tror ni att det var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde hända dem? Nej, säger jag. Men om ni inte omvänder er, ska ni alla mista livet som det. Eller de 18 som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att det var större syndare än andra i Jerusalem? Nej, säger jag. Men om ni inte omvänder er, ska ni alla mista livet, precis som det. Jesus säger att de som blev offer för Pilatus fruktansvärda tyranni och männen som omkom då Siloatornet rasade, de var inte dömda av Gud. Gud dödar inte människor i trots. Vi vet inte mera om Pilatus blodsdåd än det som skriften här säger. Men det var tydligt att Pilatus soldater utfört en brutal nedslaktning av några som höll på att offra i templet. Men istället för att anklaga Pilatus, som gjorde sig skyldig till både mord och skändande av helig plats, så hade man den uppfattningen att de var speciellt stora syndare eftersom detta hade hänt. Men Jesus avvisar den tankegången. Men det var inte bara de religiösa ledarna i Jerusalem som var präglade av sådana tankar. Även lärjungarna visade något av detsamma när de tillsammans med Jesus mötte en man som varit blind från födseln. Då frågade lärjungarna om det var den blinde själv som syndat eller om det var hans föräldrar. Även den gången avvisar Jesus klart denna tankegång med att svara lärjungarna och säga: varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom, som det står i Johannes 9. Vid samma tillfälle som Jesus anklagar de religiösa ledarna för att inte kunna tyda tidens tecken, så kommer alltså någon och berättar om dessa galileer som Pilatus slaktat och blandat deras blod med offerdjurens blod där i templet. Och så säger Jesus rakt ut till dem: tror ni att det var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde hända dem? Och så säger han: om de inte omvänder sig, ska de mista livet, precis som det. Det här avsnittet har något mycket viktigt att säga oss när det gäller kristna bröder eller systrar som genomgår prövningar och nöd som är större än för många andra. För då ska vi inte tolka det som om de skulle vara större syndare än oss. En människas problem och lidande har inte alltid sina rötter i hennes synder. Och den andra sidan av samma sanning är att det faktum att du blivit en kristen betyder därmed inte att du automatiskt ska slippa alla svårigheter. Du ska slippa smaka vredesskålarna som Gud till sist ska tömma över denna syndens jord. Men prövningar, lidande och nöd slipper du inte. I Petrus första brev kapitel 2 står det i vers 19: den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort. Och i Petrus första brev kapitel 5 står det: böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er. Samtidigt säger också skriften att när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar, som det står i Filipperbrevet 4. Och Jesus påminner oss att när vi ser en broder eller syster som är mycket hårt prövad av stora och tunga svårigheter och prövningar, så ska vi inte inbilla oss att vi på något sätt skulle vara bättre än den enskilda som lider. Vi ska vara på vakt mot synden i våra egna liv. För synden får oss att tänka fel, både om Gud och om vår nästa och om oss själva. Och om vårt fallna hjärta inte dagligen blir upplyst av ordet och anden, tänker vi fel också om lidande och svårigheter. Och om vi inte omvänder oss till Gud, så är döden vi sett drabba andra något vi själva till sist ska möta. Och då handlar det om evig död. Jesus försöker tala till ditt hjärta just nu. Och han undervisar dig inte till dom, men till omvändelse. Och vi läser vidare i Lukas 13, verserna 6 till och med 9. Och han gav dem denna liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård, och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men hittade ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: i 3 år har jag kommit för att leta efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade: herre, låt det stå kvar 1 år till, så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det. Så långt jag förstår så är fikonträdet utan frukt symboliskt. Och det pekar först och främst på Israel. Jesus hade verkat 3 år i Israel. Tänkte han kanske på sin verksamhetstid. Men det är också en bild på den troende som Herren Jesus har satt att bära frukt. För han säger i Johannes 15 att han har utvalt oss och bestämt oss till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Den troende är i Kristus, vi kan säga planterad i Kristus. När fikonträdet var planterat i vingårdens fruktbara jord, så hade ägaren rätt att vänta att den bar frukt. Att den inte bara stod i nådens jord och upptog plats. I 3 år har jag kommit för att leta efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade: herre, låt det stå kvar 1 år till, så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det.
Varje annan plats visar sina faror. Och när världen ler som fagrast är, frukta allra mest för hennes näror. Och när världen ler som fagrast är, frukta allra mest för hennes näror.
Lukas kapitel 13, verserna 10 till och med 14. En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sade: Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig på att Jesus botade på sabbaten, sade till folket: Det finns 6 dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten. Vi får en inblick i en kvinnas liv, där lidande och sjukdom varit en del av vardagen i 18 år. Problemet var inte att Jesus helade henne, men att han helade henne på en sabbat. Detta att Herren helade sjuka på sabbatsdagen var något som om och om igen skapade irritation bland de andliga ledarna. Kvinnan led av en kronisk sjukdom. Hon hade inte kunnat räta på ryggen på 18 år. Hon kunde inte stå upprest. En eländig stackare. Och vi lägger märke till att synagogföreståndaren anklagar den stackars kvinnan för att hon kommit just på sabbatsdagen. Och vi läser vers 15 och 16. Herren svarade honom: Hycklare, finns det någon bland er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten? Jag måste säga som det är, att jag förstår inte varför denna kvinna varit bunden av Satan. Uppenbart så höll hon, trots sitt handikapp, regelmässigt till i synagogan. Och det var i synagogan den store läkaren sa till henne: Kvinna, du är fri. Och i samma ögonblick som Jesus lägger händerna på henne och uttalar orden, så är 18 års träldom slut och hon prisar Gud. Synagogföreståndaren tilltalar henne strängt, även om denna kvinna inte hade kommit till synagogan med tanke på att bli botad. Hon kom ju bara så som hon brukade och fick ett möte med Jesus som hon aldrig i livet skulle glömma. Synagogföreståndaren hade blivit mera upptagen av själva synagogan än av honom som skulle tillbes och prisas där. Och Jesus förstod att det var inte av omsorg för sabbaten som var motivet, men att det var hatet mot Jesus. Tänk så lite synagogföreståndaren tänkte på andra människor. Tänk så lite det betydde för honom att denna stackars kvinna blivit löst från 18 års lidande och träldom. Därför kallar Jesus honom för hycklare. Och han gör det öppet inför alla. Hycklare, säger Jesus till honom. Och så hänvisar han till vad som räknades som lovligt att göra på sabbatsdagen. Och skulle inte människan, som är skapad i Guds avbild, vara mera värd än en åsna eller en oxe? Och vi läser i vers 17. Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde. Dessa människor, även om de med glädje hörde på Jesus och gladde sig över det som han gjorde, gick tyvärr inte längre än så i sitt förhållande till honom. Det är möjligt att bli så religiös och så förhärdad att man utestänger Jesus från sitt liv med sin religiösa verksamhet. Då har man alla svaren och blir expert på att argumentera. Men det viktiga är inte att diskutera Bibelns sanningar, men att lära att dagligen leva i och av dessa sanningar, så att Kristi sanna kärlek kan regera våra hjärtan. Har du någonsin verkligen öppnat ditt hjärta för Jesus? Det finns inget som kan ersätta honom i ditt liv. Är du fylld av tvivel? Nedtryckt av svårigheter och livets prövningar? Har du blivit krokryggig av livets alla bördor? Då ska du komma till Herren Jesus Kristus med dina bördor och din synd. Och du kan komma vardag som sabbat. Han väntar på dig och han känner alla dina behov. Vi läser vers 18 och 19. Så sade han: vad är då Guds rike likt? Vad ska jag jämföra det med? Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd, och himmelens fåglar bygger bo bland grenarna. Senapskornet, det är en bild på Guds rikes yttre växt. Kristna organisationer och samfund. Och senapsfröet skulle växa till en ört eller en krydda, inte till ett träd. Många kyrkor och organisationer har förlorat sin sanna karaktär när de blev för stora. Fåglarna är nyckeln till den här liknelsen, där de representerar djävulen, som är mycket religiöst aktiv innanför de kristna leden och i de kristna kyrkorna. Som Jesus sa i liknelsen om sådden i Matteus 13. Och han talade till dem med många liknelser. En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. Vi läser Lukas kapitel 13, verserna 20-21. Vidare sade han: vad ska jag jämföra Guds rike med? Det är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt samman syrat. Det är inte surdegen som representerar Guds rike. Surdegen illustrerar ondskan, syndens princip. Surdegen används aldrig som illustration på något gott i Bibeln. Över 70 gånger i Gamla testamentet och mer än 20 gånger i det Nya testamentet möter vi surdegen, och alltid som en bild på ondskan. Även om det finns mycket seriösa människor som tänker på surdegen som något som representerar evangeliet som ska sprida sig över hela världen och omvända alla, de är dömda att ända i besvikelse. Det blir inget kungarike på jorden och ingen fred förrän Kristus kommer igen för att etablera sitt rike på jorden. Och tills det sker lever vi i den tid om vilken Jesus säger att vi ska akta oss för surdegen. Vi varnas för att blanda in surdeg i den heliga säden, Guds ord, det vill säga i evangeliets budskap, som har sin kraft och sin auktoritet i den treenige Gud, i det 3 mått med mjöl. där surdegen får råda, genomsyras allt. Jesus säger att vi ska ta oss till vara för surdegen, vare sig den kommer i form av fariseernas hyckleri eller i form av liberal teologi. Ordet och Jesus måste vara vår lots på livets stormande hav. Jesus fortsätter sin vandring mot Jerusalem och vi läser i Lukas 13:22. Han gick genom städer och byar och undervisade på sin väg mot Jerusalem. Redan i slutet av Lukas 9 kapitel berättade Lukas för oss att när tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem, som det stod i vers 51 i Lukas 9. Dit är han nu på väg. Han går mot Jerusalem för att dö. Det är vår frälsares sista resa vi nu läser om. Och vi läser verserna 23 och 24. Någon frågade honom: Herre, är det bara några få som blir räddade? Han sade till dem: kämpa för att komma in i den trånga porten. Jag säger er, många ska försöka ta sig in, men inte lyckas. I sin bergspredikan uttrycker Jesus det så här i Matteus 7. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Porten är inte bara trång, den är för trång för de flesta. Många sökare ger upp kampen utan att verkligen komma igenom till liv i Gud. Och Jesus säger vidare i Lukas 13, verserna 25-30. När väl husets herre har stigit upp och låst porten, och ni blir stående utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss, så kommer han att svara: jag vet inte vilka ni är. Då säger ni: vi har ätit och druckit tillsammans med dig, och du har undervisat på våra gator. Han ska svara: jag vet inte vilka ni är. Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare. Där ska ni gråta och skära tänder, när ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, medan ni själva blir utdrivna. Och människor ska komma från öster och väster och ligga till bords i Guds rike. Och då ska sådana som är först bli sist. Kristi starka utstrålning tilldrog sig de stora skarorna. Men de upptäckte snart att det kostade att följa honom. Det var nya som kom och gick hela tiden. Men när han nu för sista gången är på väg mot Jerusalem och korset, så är det ännu mera i ögonfallande än tidigare. Och det kom ett ögonblick i hans liv då det blev skrevet: alla övergav honom och flydde, som det står i Markus 14. Han gjorde det helt klart att det kostade att följa honom. Att man idag har förvandlat hans klara ord till en sötsoppa som ställer människan i centrum istället för Gud förändrar inte det faktum att Jesus säger att den som vill följa honom måste ta upp sitt kors om han vill följa honom. Eftersom frågan om det var få som blev frälsta var spekulativ, så svarar Jesus inte direkt. Han säger till mannen: försäkra dig om att du är frälst. Därefter förklarar han att det är många som inte härstammar från Abraham, Isak och Jakob som ska bli frälsta. Och vi läser verserna 31-33. Just då kom några fariser och sade till honom: skynda dig iväg härifrån. Herodes vill döda dig. Han svarade: hälsa den räven att idag och imorgon driver jag ut demoner och gör det sjuka friska, och på tredje dagen är jag vid målet. Men idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare. Ty en profet får inte mista livet någon annanstans än i Jerusalem. När fariserna kommer med sin varning ger han Herodes etiketten räv. Människan härstammar inte från djuren. Men ibland sjunker människan ner på djurets nivå. I verserna 32 och 33 proklamerade Jesus hela programmet för sin korsfästelse och sin segerrika uppståndelse. Och kapitlet avslutas med dessa ord av Jesus i verserna 34 och 35. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni vill inte. Nu får ni själva ta hand om ert hus. Jag säger er, ni kommer inte att se mig förrän på den dagen då ni säger: välsignad han som kommer i Herrens namn. Än en gång uttrycker han sin omsorg för Jerusalem, staden där han skulle dö. Han uttalar också domen över denna kung Davids stad. Och han proklamerar sin återkomst i ära, makt och härlighet. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 103 68 Stockholm.